Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag vill också ta reda på hur lever man på bästa sätt i den här världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Vill du ha mitt eller Prestationspoddens nyhetsbrev som kommer ut ganska sällan, men när den väl kommer ut så är den proppad med tips från gästerna. Vill du ha det så gå in på carolinorbeli.com. Nu har det varit höstlov och jag har förstått på många att det har varit jätteskönt och även för mig väldigt härligt. Jag sa tydligen sportlov i förra avsnittet och det är ju inte, stämmer ju inte att det har varit sportlov. Jag förvirrar er. Vi förvirrar lyssnarna. Men hur som helst så, ja, det var superhärligt att ta igen sig. Min son åkte till Madrid helt själv. Han är 12 år och ja, det är ju en liten oro när man skickar iväg dem på det sättet. Han vill inte ha någon som ledsagade honom heller, utan han skulle ta sig dit helt själv. Och han hade det så bra. Och man vet ju hur härligt det är med energierna ifrån solen och alla dofter och så. Och så alla människor. Men när han kom hem så tycker han att det är pest. Han gråter. För att den här tiden på året är ju inte Stockholm eller Sverige så vackert som det kan vara. Det, naturen har ju verkligen börjat gå och lägga sig lite grann. Och det känns lite tungt och lite grått och så. Och då tänker jag bara att jag vill uppmana er till att följa med naturen lite grann. Att inte vara för aktiva helt enkelt. Att tänka på det här med mobilen. Att ni behöver gå ner i varv. Ta ett bad eller duscha länge. Ha doftljus eller ljus överhuvudtaget. Skapa den där härliga känslan som du behöver. För jag tror att man ska följa med naturen. Vi är en del av naturen. Vi är inte frånkopplade den. Så titta lite hur naturen är just nu. Och kanske börja efterhärma. Ja, lite grann i alla fall. Jag tar ju emot kunder fortfarande. Är du intresserad att trivas bättre på ditt jobb, prestera utan att må dåligt, kanske vill minska stressen, må bättre i relationer, men och framförallt i relationen till dig själv, skapa någon form av förändring, kanske byta jobb eller bara trivas med det du har, så gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Jag har även ett yoga-retreat i maj, 24-28 maj, och ni är varmt välkomna att komma med. Det är inte bara yoga, det är vandring och hälsosam mat i Deja på Mallorca. Så om du skulle tycka att det var kul så gå också in på carolinorbeli.com och följ med. Till det här avsnittet har jag intervjuat stressforskaren Niklas Almén. Han är inte bara stressforskare, han är också KBT-psykolog. Och jag är intresserad av att få höra vad han har sett i forskningen. Och det ska du få höra nu. Lyssna till Niklas Almén. Hej och välkommen till Prestationspodden, Niklas.
Tack så jättemycket.
Berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
Jag jobbar på Mittuniversitetet där jag undervisar och forskar. Och avseende forskning så är jag nu i fas av att konkludera en avhandling som handlar om hur man återhämtar sig från stress. Så jag är lärare och forskare. Eller doktorand är ju själva tjänsten. Och sen så har jag också en egen verksamhet som heter KBT-psykolog Niklas Almén, där jag hjälper enskilda individer och arbetsplatser med olika saker. Och främst är det återhämtning, men det kan jag kan hjälpa även med andra saker. Jag är psykolog i min grundutbildning.
Vad spännande det låter att både kombinera forskning, utbildning och att ta emot patienter. Det måste vara en härlig kombination.
Ja, alltså det är intressant att du säger det, för jag skulle nog vilja säga att det har präglat mig sedan jag började jobba som psykolog för drygt 20 år sedan. Att vilja ha båda delarna. Alltså, jag har alltid varit väldigt intresserad av teori, men också att förankra det i praktik. Så att jag har alltid haft ett ben liksom i, man får kalla det så, i akademin, i teorivärlden, och ett ben i den praktiska världen. Och tycker att det faktiskt är hjälpsamt. Och det intressanta är att jag tycker att jag rent som praktiserande psykolog, när jag hjälper arbetsgrupper och individer, så tycker jag att jag är som bäst när jag till exempel har haft, håller på med ett bokprojekt. För då är jag liksom vass i huvudet mer teoretiskt, och då händer någonting med mig rent praktiskt. Så att jag tycker att, och tvärtom också, när jag jobbar praktiskt så får jag många fler idéer som jag tycker är till glädje både för forskning och bokskrivande. Så att jag kommer nog fortsätta den vägen.
Ja, men det förstår jag. Man behöver ju en outlet när man jobbar med människor på något sätt. Eller en input, eller vad man ska säga. Så då, det väger ju upp. Och där hämtar man kraft lite grann.
Att ena blir kraft åt det andra.
Precis. Jag var inne på din hemsida och läste om Bright Recovery. Vad är det för något?
Bright Recovery, Behavioral Recovery Intervention for General Health and Thriving. Alltså det är ett jobbigt ord, och jag använder det nästan hela. Alltså jag tycker det är lite kul, för det säger någonting om de begrepp som man använder teoretiskt. Men sen tycker jag att det blev en liksom bra akronym. Men vad handlar det om? Jo, det är ett återhämtningsprogram som vi har testat. Jag har varit ansvarig för att byggt upp det här programmet och har gjort det tillsammans med en kollega vid namn John Lisper, som tyvärr inte är med oss längre. Och vi har jobbat under många, många år med att med beteendeförändringsprogram, stresshantering, och sen senare år väldigt fokuserat mot återhämtning. Så vi jobbade med jätteengagemang och intresse för att bygga upp ett program som har väldigt bra vetenskaplig grund, teoretisk grund. Och sen började vi utföra studier för att se, så att det inte bara så här, vi tror att det här är bra, för det trodde vi. Men då började vi utföra studier för att helt enkelt se att om man verkligen utmanar programmet och gör vetenskapliga test, kan vi då fortsatt säga att det här är ett bra program. Så det är det programmet. Och ibland har vi kallat det här programmet Balans i vardagen. Och det är ett allmänt bra ord. Men jag är så lite tudelat i begreppet balans. Å ena sidan tycker jag ibland det är bra, men jag tycker att det pratas om så mycket så att det nästan, ibland kan jag bli lite trött på ordet balans. Men i det här fallet så är det egentligen rätt bra, för det handlar ju om balansen mellan ansträngning och, om jag använder prestationspodden här, prestation, stress. Att å ena sidan prestera, kunna få stressaktivering, anstränga sig å ena sidan, och balans, å andra sidan då avspänning, avslappning, återhämtningsprocesser och så vidare. Och vår utgångspunkt hela tiden har varit att den ena sidan är lika viktig som den andra. Ungefär som för min del. Jag kan inte säga att, vilket har varit viktigast i mitt liv, att vara praktiserande psykolog eller mer teoretiserande, bokskrivande psykolog. Nej, det, liksom, det ena ger det andra. Och så har vi tänkt när det gäller det här också. Det är inte bara så att vi tänker så att återhämtning är viktigt för att orka prestera. Vi tänker också att ansträngning och prestation, det bäddar också för bra återhämtning. Så det är ett långt svar på din fråga. Men det är ett program som vi har utvecklat och testat.
Hold up. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker det var intressant det här du säger om balans. För jag kan också känna så här, när vi pratar så mycket i samhället om att vi ska vara balans. Vem är i balans? Det är ju ganska svår i den här. Det är en väldigt stor utmaning att vara fullkomligen i balans. Och att sätta den liksom, nu ska vi vara i balans. Och livet ser ju inte riktigt ut så. De flesta av oss har kanske barn. Det stressas på morgonen. Ja, men liksom, man kan försöka ha så mycket balans som det går. Men jag kan också störa mig på det, på det målet. Inte det målet ni har med återhämtning. Det tycker jag är jättebra. Men just det här som tidningen skriver, eller tidningarna uppmanar till, och hälsotrenden att hitta sig själv och vara balans. Och det är lite utmanande, tycker jag.
Ja, men det finns ju verkligen en... Jag tycker att det är bra att du... Intressant och bra att du nämner det. För... Ja, delvis skulle jag vilja säga att när vi pratar om balans ibland så kanske det är bra att vi definierar balans mellan vad. I vårt fall, då har vi ändå definierat att en balans mellan att man, ja, egentligen är så här, att man anstränger sig, är anspänd, och att man är avspänd och nedvarvad. Så ibland är det bra att definiera vad menar vi med balans. Och ditt perspektiv där tycker jag är jätte Det är viktigt, för jag tror att hur fint, för ibland inom psykologin, och kanske ibland det kan bli så när psykologin populariseras, att det blir väldigt mycket fina ord som kan kännas bra, det känns rätt, men inte är speciellt hjälpsamt. Att jag menar, om du säger till mig så här, det är viktigt med balans, och kan jag säga så här, ja, precis. Det känns jättebra. Vad bra att du säger det. Jag håller med dig. Det vill jag också ha, Caroline. Liksom, tack för det. Men, och då kan det kännas bra i stunden. Men vad händer sen då? Ja, det kanske ökar chansen eller risken för att jag blir missnöjd över min situation. För att jag är inte i balans. Och, ja, det blir ett krav och en förväntan som är orimlig. Och det är det du är inne på, att då är det ju inte hjälpsamt. Då underminerar ju det acceptans och på något sätt förstå hur är det att vara människa.
Ja, det är så många personlighetstyper där balans ligger ganska långt ifrån deras person, om man säger så. Så att det är så högt uppsatta mål. Sen finns det ju folk som är...
Ofta säger så här, vara i balans. Vad avses ofta, tänker du? Är det så här, menar man att vara lugn och så här reglerad och känslan av att allt är under kontroll. Och
ja, jag tror det.
Är det det som är balans?
Ja, att liksom ha koll på allting. Ha lite tid för sig själv på morgonen. Väcka barnen med någon form av glädje och centrering. Och sen fortsätta dagen så att och kommer det någonting så kommer vi inte reagera på det utan fortsätta.
Ja, jag förstår. Okej. Okay.
Ja.
Ja, det låter ju underbart.
Ja.
Men det blir nog inte hjälpsamt, tänker jag, om jag har den bilden av att jag tänker de här, alltså, jag kommer inte ens ihåg vad det var inom psykologin, fick mig lära sig på termin 1 det här med, men bara det kanske de kan hjälpa mig med, eller om du vet, det här med diskrepansen mellan idealjaget och det verkliga jaget, att det skapar på något sätt sämre välmående, psykisk ohälsa. Att så här absolut är jag, men så har jag ditt idealjag som säger att mitt idealjag är att jag ska vara lugn och samlad och vara liksom pedagogisk mot mina barn jämt. Kunna ta motgångar på ett sätt som alltid ser dem som positiva utmaningar.
Ja. Nej, precis. Men här tycker jag är ett bra budskap. Men du, jag tänker, du som tar del av forskning och så, vad säger forskningen? Ligger Sverige högt upp på listan när det gäller utmattningssyndrom?
Ja, på ett sätt ska jag säga så här. Ja, definitivt, eftersom utmattningssyndrom bara finns i Sverige.
Ja, just det. Men om man säger burnout då.
Ja. Jag vet faktiskt inte. Det är, jag har med ljus och lykta faktiskt i olika tidsperioder försökt forskning när det gäller förekomst. Det vill säga, hur vanligt är det att man har en hög nivå av utbrändhet, utmattning, och hur vanligt är det att man har en nivå som innebär att man faktiskt är funktionsnedsatt. Inte bara att det känns jobbigt, utan att jag fungerar sämre. Jag klarar inte av att jobba som förut. Jag kanske måste behöva vara sjukskriven och så vidare. Det finns inte speciellt mycket siffror på det. Och än mindre studier där man jämför mellan länder. För det kan ju vara så här då att en studie säger någonting, en annan säger något annat om hur vanligt det är. Men kanske man har använt olika mätinstrument, man har satt olika gränsvärden för vad som är mycket utbrändhet. Så att det går inte då riktigt jämföra. Så att jag skulle gärna vilja kunna svara på den frågan, för att jag vill verkligen veta själv. Och en anledning för mig att vilja veta det är att det är en viktig bakgrundsfaktor i min avhandling att kunna säga någonting om hur ser läget ut i Sverige i relation till andra länder. Mm. Alltså, är det kritiskt här eller inte?
Men är det så att det är skett? Alltså, jag tyckte jag, det swishade förbi mig siffran att var sjätte person i arbetslivet, alltså som ingår i arbetslivet, har mattat ut sig. Är det?
Ja, enligt en studie som jag har tittat lite grann på, eller som jag har som referens när det gäller den här frågan. Där om jag, eller jag tittar på flera studier, och där har det legat någonstans mellan 15-18% som har höga nivåer. Så det blir ju lite likt. Var sjätte, det är ungefär samma sak då. Men man ska också se så här att jag tror det var en studie som sa att till och med så här 15% uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Ja, men om man tittar närmare på den studien så då har personen självskattat sig. Det finns ingen läkare eller psykolog som har gjort en professionell bedömning, utan människor har själv fått självskatta sig själv. Hur utmattad känner du dig? Och sannolikt så är det en överskattning. Jag uppfattar det som orimligt, helt osannolikt, att så många människor har utmattningsreaktioner i den dignitet att det skulle vara tänka att jag var utmattningssyndrom. Jag är också övertygad, och inte bara jag utan också andra stressforskarkollegor, om att utmattningssyndrom överdiagnostiseras i Sverige idag. Och det kan bero på att man kanske ställer diagnosen när nivåerna inte egentligen är tillräckligt höga vad de borde vara. Det vill säga man har utmattningsreaktioner, stressrelaterade utmattningsreaktioner, men nivåerna är vad vi kallar det kliniskt och subkliniskt. Det vill säga de är problematiska, man kan behöva stöd men inte tillräckligt för att man ska få en diagnos. Det kan också vara så när en diagnos kommer bli uppmärksammad. Att man missar andra problemområden. Och en risk, det är att man missar till exempel generaliserat ångestsyndrom.
Mm.
Som är ju ett syndrom som innebär att man känner ängslighet och oro inför förfärligt många saker i livet. Och vad är det? Att vara orolig hela tiden? Ja, det är att vara stressad. Och om omkring och orolig och lite uppvarmad av oro, inte oro för kanske att man är perfektionistisk, är extremt prestationsinriktad, utan för att man är ängslig av sig, och det är man nästan oavsett situation. Sen kan det bli värre naturligtvis om man har mycket att göra på jobbet, har småbarn och så vidare.
Mm.
Men generaliserat ångestsyndrom kan ju leda till massa olika typer av ohälsa, för att vara kroniskt stressad, som ofta generaliserat ångestsyndrom innebär att man är kroniskt, man ska inte ta det ordagrant, det är inte att man är 100%, men stor del av tiden.
Mm.
Det ger ju med tiden ohälsoeffekter, och det kan ju vara allt ifrån migrän, ont i magen, men det kan också vara trötthet. Och då ska man ställa generaliserat ångestsyndrom som diagnos. Det säger diagnossystemet, det är den diagnos man ska ställa. Och det finns också mer evidens för behandling av ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom. Så missar man ställa den diagnosen, då kan man missa ge behandling för just det som kan leda till utmattning och andra ohälsoeffekter.
Ja, och då är det ju så att den som ställer diagnosen har ju så extremt kort tid på sig. Jag tycker det är lite obehagligt, alltså. Man har ju inte mer än en kvart med sin doktor. Eller hur ska det kunna synas om man är utmattad eller om man har den här GAD? Eller om det ligger något annat bakomliggande problem?
Det är verkligen ett problem om det är att behöver liksom diagnoser behöver, behöver forceras.
Ja.
Jag menar, jag tänker på den träning vi fick på psykologprogrammet.
Mm.
Då var det så här, utgångspunkten det var 3 sessioner med klienten bara för att samla in information och göra en analys och bedömning. Sen kommer man ut i verkligheten och då får man göra saker lite snabbare. Men det är ju en mycket vettigare modell än det som oftast görs. Så att man tänker att man träffar personen 3 gånger, och emellan gångerna då kan personen också få uppgifter att reflektera över saker, kanske få dagböcker för att registrera saker och ting, så att jag som psykolog kan få mer information. Om jag har en idé om att det är generaliserat ångestsyndrom, då kanske jag kan, ideellt kan ge personen ett sådant formulär och titta specifikt på det.
Mm.
Jag kan också låta personen fylla i, jag kan ge personen en dagbok när jag ber personen så här, notera ner varje gång du känner oro inför någonting, och så skriver du ner det, och så tar personen med sig det nästa gång. Då får jag massa information om hur personen har oroat sig.
Det är jättebra. Ja.
Så visst, men det är viktigt.
Ja, det är lite tufft där ute. Vi skulle behöva mer pengar in i vården. Det är ju inget snack om det. Men jag tänkte återkomma till det här med återhämtning. Jag pratar ju väldigt mycket själv om återhämtning, om vikten av återhämtning. Vad tänker du kring det? Varför är det så viktigt när det kommer till stress och prestation?
Ja, utgångspunkten är ju så här att Det är återhämtning som gör att vi har resurser överhuvudtaget. Utan återhämtning, ska man vara riktigt dramatisk, skulle man kanske kunna säga så här: har jag inte återhämtat mig alls, då är jag typ död. För då har jag inga resurser. Det är återhämtning som gör att vi bygger upp resurserna. Och nu pratar inte jag så mycket om kost, men egentligen borde man kunna inkludera kost i det här, för det handlar ju också om att stärka resurserna. Vi lever, bara att vi lever så gör vi av med energi som vi har ätit. Så det är ju samma sak egentligen. Man äter, får i sig energi, och bara genom att leva så går det energi, och sen behöver vi fylla på. Och återhämtning för stress är egentligen samma sak. Att vi anstränger oss och då försvinner resurser, och då behöver de stärkas upp. Och har vi inga resurser, ja, det är resurser. I grund och botten är det resurser som gör att vi lever. Är man död, då har man inga resurser kvar.
Nej.
Om man ska vara dramatisk då.
Ja. Vad säger forskningen kring varför är vi så stressade i Sverige? Eller ja, i världen egentligen. Men nu är vi här.
Ja. Mångfacetterad fråga verkligen. Och kanske redan nu ska uppmuntra människor till att kanske inte fastna för mycket vid att det är den här faktorn. Utan kanske tänka så här. Det kan vara många, många faktorer. Ofta är det ju en mängd faktorer som tillsammans gör att det blir, om vi får använda det uttrycket, en obalans mellan stress och ansträngning, prestation å ena sidan och avspänning och återhämtning å andra sidan.
Mm.
Och det kan vara, så är klart, man kan ju lätt, man kan ju, ett enkelt svar på frågan, det är så här, vad var din fråga förresten? Varför drabbas så många av
stress? Ja, alltså, varför är vi så stressade i svenskt samhälle? Är det någonting vi har här i vår kultur, tänker jag? Eller finns det något, vad säger forskningen? Jag vet ju inte hur det ser ut överallt annars, men definitivt så vet jag ju att vi har väldigt hög stress och hög utmattning, ja, just här.
Alltså, om man tänker kulturellt så tänker jag så här att, vad säger vår kultur, om vi är lite övergripande? Vad är vår syn på att återhämta sig, slappa, motsatsen till prestera? Vad är vår kultur kring att prestera? Nog har vi väl, många av oss, varit i länder och kulturer där man i alla fall kanske kan uppfatta det som att här värderar man mer och tycker mer okej att inte vara snabb, att inte prestera, att inte vara effektiv. Där vi västlänningar, och jag kan lätt säga så, att jag har varit i många situationer där jag blir rastlös och tycker att saker och ting går väldigt långsamt.
Jag hade ju bara åka till Madrid där min bror bor, så man står liksom på posten i timmar.
Ja, ja. Jag kommer ihåg, det är lite likvärt, jag var på Guadeloupe i Västindien, jag skulle hyra en bil för att åka runt på ön och titta då, och tyckte jag var ute i god tid på morgonen, och det var en person framför mig och det tog över en halvtimme, och jag tänkte, hur svårt ska det vara? Hur oorganiserat kan det vara? Och de såg inte besvärade ut, och jag menar, även för det här företaget, det hade ju varit kanske bättre ekonomiskt för dem om de liksom var lite snabbare, kan ni, ja, få ut fler bilar snabbt. Så att det är klart att, och nu tror jag, jag tror inte Sverige är unikt, jag vet inte om det, vi ska generalisera och tänka västvärlden eller inte, det är, jag kan för lite egentligen om, jag har för lite kunskap liksom kring, ja, sådana kulturella aspekter för att
Nej, men i alla fall så är det ju så att vi har en drivkraft kanske där vi har lite lutter in, att man, det är bra att bara sträva och kämpa.
Ja, bara strävsam. Jag tänker på en massa gamla uttryck. Jag vet inte vilken film det var. Jag såg en gammal svensk film och så var det här uttrycket som ingen använder idag längre. När husmodern sa, jag ska luta mig lite. Vilket betyder att jag ska ta en tupplur på kökssoffan. Men luta sig, det låter som att man väljer att det är inte okej att lägga sig och sova. Det låter ju fruktansvärt att jag ska sova när jag borde vara hemma och liksom se till att det är fint och snyggt och baka bullar och ja, vad jag nu ska göra som husmoder. Så att jag tycker många så gamla begrepp säger också någonting om det, att delvis att vi kanske har undvikit det även tidigare, inte bara idag liksom i så kallat moderna samhället, utan även tidigare, och att vi använder olika typer av uttryck för att dölja det om vi vill göra det, för att det bara låter hemskt att ta i munnen.
Mm. Ja, verkligen. Ja, återhämtning kommer inte naturligt, så det är något som vi får liksom väva in i våran...
Ja, men det är intressant. Jag har faktiskt tänkt så, och där har det väl att göra lite grann med egentligen med någonstans kanske säger om vad jag tänker om vår kultur där. För att ibland jag beskrivit det Bright Recovery, eller balans i vardagen då, som det också heter, som att det är en kompensation. Eller jag har tänkt så här, att interventionen, programmet, det är egentligen att erbjuda individen en kontext, ett sammanhang som hjälper, stöttar, uppmuntrar, motiverar till att återhämta sig oftare och återhämta sig med högre kvalitet. Och det här behövs för att individens naturliga kontext har inte varit tillräcklig för att uppmuntra till det här. Så jag betraktar i princip som en artificiell kontext som individen kan exponeras för som kompensation för att det har varit för lite sånt stöd i personens tidigare liv.
Vad är kvalitativ återhämtning då?
Ja, kvalitativ, det är i det här fallet då, så är det samma sak egentligen som effektiv återhämtning. Och effektiv betyder inte kort återhämtning, utan en återhämtning som verkligen ger återhämtningseffekter.
Och vad kan det vara?
Ja, till exempel som jag tjatar om när jag föreläser för arbetsplatser, så brukar jag säga så här: vad gör ni oftast för att återhämta er på jobbet? Ja, alla arbetsplatser i Sverige, man går och fikar. Ja, okej. Okay. Gör alla det? Ja, då svarar typ alla det. Nästan alla säger, ja, det är vad vi gör. Okej. Okay. Vad är sannolikheten att det är den bästa kvalitativa återhämtningen för alla er? Har ni inte större individuell variation än att det är det bästa för alla att göra? Och hur troligt är att fika är det bästa att göra oavsett vad min stress har bestått i? Alltid är det fika som blir återhämtningen. Så kvalitet för mig, som jag tänker, det är ju att det ska vara anpassat till individen och situationen. Så att jag gör någonting som passar mig i min specifika situation just nu. Och då kanske ibland det inte är att fika, utan det kanske är att gå och lyssna på musik, gå ut och plocka blommor, spela dataspel kanske. Vad sjutton som helst som jag bedömer är precis det jag behöver nu för att slappna av, få distans till det jag precis har varit i, för att göra att jag bara får en paus, går ner i viloläge, så att jag delvis det där uttrycket av känner att jag är i balans, eller känner att jag återgår till, om man pratar stressforskning, så är återhämtning gå tillbaka till baslinjen, gå tillbaka till startnivån för vad man var innan stresssituationen. Det vill säga så som jag är när jag inte presterar eller är i stress. Att jag får tid att gå ner till det läget och så pass länge att jag känner att nu är jag stark igen, nu är jag motiverad igen, nu är jag kapabel till att fortsätta eller göra vad du ska göra efter.
Men det är bra. Det är jättebra. Ja, det är ju lustigt att det har varit den här fikapausen med dessutom bulle och kaffe. Inget av dem egentligen bidrar ju till en återhämtning. Bullen kickar igång kroppen och kaffet också. Så att, det är egentligen motsatt.
Verkligen. Och om vi ska koppla till det vi var inne på tidigare, att man kanske även kan inkludera kost i ett perspektiv av, om vi tänker så att stärk, om vi pratar återhämtning, bredda det till att stärka resurser som har blivit utarmade.
Ja, så börjar vi med fylla på med näring.
Ja.
Ja. Men om vi säger att jag är en person med väldigt mycket hög stress. Vilka förändringar tycker du, eller liksom tipsar du om? Jag vet till exempel att du har ett Instagram-konto där du sprider kunskap om stress. Vad är de första grejerna som behövs åtgärdas? Eller, jag förstår att det är individuellt, men ofta är det ju ett mönster. Ja, man kanske kan.
Ja, men jag kan säga de delar som jag i alla fall anser som viktigast i det här Bright Recovery-programmet. Och det individerna i början får göra, det är liksom en enkel kartläggning över viktiga frekventa stressfaktorer och på vilket sätt jag återhämtar mig i livet.
Mm.
Så att, vad är de vanligaste stresssituationerna? Vad är de vanligaste stressreaktionerna? Hur märker jag i kroppen att jag är stressad? Vad är mina vanliga stressbeteenden? Det vill säga, hur brukar jag bete mig när jag är stressad? Blir jag orolig? Blir jag arg? Jäktar jag? Blir jag multitaskande så att jag håller på med tusen saker samtidigt? Vilka tendenser har jag i mitt beteende? Vad händer med kroppen? Och sen stresssymptom. Vad får det för negativa effekter på mig när det är mycket av det här? Är det att jag får migrän, ont i magen, urlakad, deprimerad, ångestfylld?
Tunnelseende.
Så att, vad får det för negativa effekter på mitt välmående och min hälsa?
Bra.
Och det jag betonar då, det vi betonar i programmet, det är de vanligaste, inte de värsta. Varför? Jo, för det som förklarar ohälsa främst är inte det som är värst, utan det som sker oftast.
Mm-hmm.
Det kan ju vara så här att jag har... För om någon säger så här, men säg stress, vad är det då? Vad är det värsta eller någonting? Ja, då kanske jag tänker på en situation som har händer en gång om året. Tre gånger om året. Det är tråkigt och jobbigt, men det kommer inte göra att din hälsa blir dålig. Men däremot det som händer många gånger varje dag och kanske pågående långa tider, det kommer ju kunna utarma din hälsa över tid. Så det är därför jag har fokus på vardagsstress. För det är ofta den som blir frekvent och långvarig. Fast den kan, och en risk med vardagsstress är också att den är oftast inte värre än att vi kan tolerera den.
Så
vi kan stå ut lite till och lite till och lite till och lite till. Så det får individerna kartlägga. Man behöver inte göra det på ett noggrant sätt. Bara försöka notera ner så att jag får lite grepp om och skiljer. Det kan också vara ibland lätt fördel i en förändringsprocess att man skapar lite struktur. Så man inte bara tänker stress som en sak, utan så här, ungefär som att vara ett kollegieblock. Så man har en kolumn för stresssituationer, en kolumn för kroppsliga stressreaktioner, en kolumn för stressbeteenden. Och en kolumn för stresssymptom. Och så har vi kronologin där då från stresssituation, stressreaktion i kroppen, hur jag beter mig och negativa effekter på hälsa och välmående.
Jättebra.
Och sen då, och hur brukar jag återhämta mig här i livet? Och sen kan man också addera en annan fråga som är, hur brukar det funka då? Vilka positiva effekter får av ditt sätt att återhämta dig på? Och sen utifrån det kan man reflektera kring, har jag behov av att stärka min återhämtning? Och då kan vi dels titta på hur lite återhämtning har jag, hur funktionell är den återhämtning jag har och hur ser den ut i relation till min stress och belastning? För vad som är tillräcklig återhämtning, det kan man inte bedöma om man inte vet hur belastad jag är. Ungefär som idrottsmän, vissa som tränar stenhårt elitidrottare, de sover ju som bebisar. Alltså lika mycket som bebisar. Vissa sover ju halva dygnet. för att de kan behöva extrem återhämtning. Så vi behöver sätta det i relation till ansträngning. Så det är liksom, de har inte satt igång en förändringsprocess. Det är bara som en bakgrund för att kunna överhuvudtaget kanske fundera kring, är det här någonting? Vill jag satsa på en förbättrad återhämtning? För att ska jag verkligen få en förbättring i det, då kan det krävas liksom en viss form av commitment, att man bestämmer sig för att, amen, nu vill jag satsa på det. Det här är viktigt för mig. Så att det inte bara blir väldigt, väldigt halvdant. Då blir det ofta varken hackat eller malet. Så det tycker jag liksom är en grund för att gå in i en förändringsprocess överhuvudtaget.
Verkligen. Ja, men det är en bra... Jag tror de flesta tänker tvärtom, att man ska ta tag i de här stora jobbiga grejerna istället. Men du har så rätt. Det är ju det här gnagandet av klossbokning och allt vad det kan vara som stressar en mer än att man bråkar med mormor varje månad. Liksom. Ja. Ja. Jättebra svar. Jag tänker, stöter du på personer med prestationsångest i ditt arbete?
Ja, det är absolut. Prestationsångest, om jag får vidga det begreppet, av att prestation är väldigt viktigt. Att det kan vara kopplat till oro och att det kan bli väldigt psykologiskt besvärligt om man är en period där man inte kan prestera som man gjorde tidigare. Då kan det... jag publicerade faktiskt en vetenskaplig artikel tidigare i år, en teoretisk artikel där jag beskriver hur utmattningssyndrom kan vidmakthållas. Varför får man det? Ja, och andra är, varför blir man inte av med det då? Och där beskriver jag att en hypotes är att vara väldigt prestationsinriktad och perfektionistisk. Och begrepp inom forskning som heter överengagemang i arbete, som handlar ju ofta om prestation, är inte bara en riskfaktor för att drabbas av utmattning, utan också en riskfaktor för att man blir kvar där. För att man inte riktigt hittar copingen eller sättet att hantera att jag kan nu inte prestera i närheten så bra som jag gjorde förut. Och är prestation superviktigt för mig, då kommer det bli kanske den största stressor jag har varit med om. Det kan bli en större stressor än det som faktiskt var med och bidrog till att jag blev utmattad. Så att absolut ska jag säga vanligt. Hur vanligt är det? Jag skulle inte vilja överdriva och säga att det är så här, ja, alla som har utmattningssyndrom är perfektionistiska och prestationsorienterade. Då tror jag att
Vi behöver tänka
att det finns massa andra situationer också, av att man är extremt ekonomiskt pressad.
Att det händer något i närstående, att man har ett jobbigt barn eller flera.
Och så blir det flera saker samtidigt. Och det ser vi från forskningen här också, när arbetslivet och privatlivet, när stressen från de olika sfärerna krockar. När det blir en konflikt mellan arbete och privatliv, då är det en riskfaktor. Så att det är inte roligt att jag är väldigt belastad på jobbet. Jag tar med mig det här hem och tvärtom kanske. Fast forskningen har faktiskt, tycker jag, fokuserat alldeles för lite av den varan. Att man kan vara pressad i privatlivet och ta med sig den pressen till jobbet. Nej, och då blir det krockar. Så att istället till exempel för att ta en återhämtande paus på jobbet, så kanske jag då passar på att lösa privata problem. Ringa massa samtal och så vidare.
Ja, precis. Att det, man är i ett ständigt görande för att man försöker fixa situationen. När man liksom bara... då tycker jag att man är i någon slags tunnel, eller vad man ska säga, som är svår att stoppa.
Ja, verkligen. Ja. Och det är där som paradoxen finns också. Att ju större behov du har av en återhämtning och varva ner, ju svårare är det.
Ja, precis. Det här är ju du inne på nu. Just det. Men det läste jag om. Att du har skrivit om en konflikt mellan arbete och privatliv är stor betydelse för vår välmående. Är det det du är inne på nu?
Precis.
För jag hann inte läsa hela den forskningsrapporten. Men ja, det tycker jag är jätte... Ja, det är ju det som är. När jag ser på de som kommer till mig och de jag har intervjuat så är det ju ofta att det händer något på båda plan. Mm. Att det liksom, det är ingen vila någonstans.
Nej, precis. Det är verkligen så att det är ingen vila någonstans. Och i bästa fall, om inte arbetet är något stör privatlivet, då kanske det ändå finns pauser, möjligheter till återhämtning i privatlivet. Och samma i arbetet. Även om jag har mycket stress i arbetet. Men är det lugnt privatmässigt, då kanske det ändå finns lite luckor. Men är det för mycket på båda håll så blir det ofta konflikt. Och att man mentalt kanske är inne i två saker samtidigt. Men ett problem som jag ser forskningsmässigt, det är ju att det har forskats alldeles för lite kring privatlivets betydelse.
Ja, jag upplever ju, jag jobbar som coach, så jag träffar människor, jag träffar många som är stressade, inte så många som kanske har utmattningssyndrom, för då, ja, men hur som helst. Det jag ser är ju att det är en kombination och att det, alltså jag vill inte ta ifrån att det är jättemycket på jobbet, men det är mycket som händer inom en och i ens privata sfär. Eller hur?
Nej, men verkligen, det är viktigt verkligen att se till båda sfärerna. Det är två sfärer som vi tidsmässigt lägger ner mycket tid på och som kan involvera både fantastiskt bra saker men också mycket, mycket belastningar. Så att det blir något märkligt, tycker jag, om man inte ser över båda situationerna. Både praktiskt men även i forskningen. Men jag tycker att det görs för lite.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hur ser du på utmattningssyndrom och det här behovet av återhämtning och den här... Det är ju svårt att säga när någon kommer och är utmattad. Hur, de undrar ju ofta hur lång tid ska det här ta. Vad är det med utmattningssyndrom? Man kan ju inte riktigt säga processen. Eller ser du något?
Nej, men alltså, egentligen så är det så att det är jättesvårt med de flesta typer av problem som är mångfacetterade.
Mm.
Så är det ju rätt svårt att veta hur lång tid det tar. Och sen en annan aspekt vi behöver tänka på. Vi har ett begrepp, utmattningssyndrom. Och när vi har ett begrepp för någonting, då är det lätt att vi tänker att det är en sak.
Mm. Bra.
Men det är ju en etikett för någonting som kan variera mellan personer. Och det är därför vi kallar det för syndrom.
Mm.
Det är en samling symptom som kan vara olika. Det kan vara högt av det ena. Någon kanske inte har alls det som jag har mest av. Kanske en annan inte alls har någonting av. Men vi får samma etikett. Vi får samma diagnos. Orsaken kan variera. Vi kan ha haft det här olika lång tid. Det kan vara olika nivåer totalt och på olika delfaktorer. Så det är ett syndrom, och det är därför jag inte riktigt gillar när man betraktar syndrom som sjukdomar. Jag betraktar inte utmattningssyndrom som en sjukdom. I och för sig, sjukdomar kan också variera, men det ger mer en idé av, oftast vid sjukdom tar vi mer kunskap kring direkta orsaker, och vi kanske lättare också kan mäta och se, här har vi orsaken. Det kan vi inte vid utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom, det är en diagnos för att kommunicera. Diagnoser handlar också mycket om att kommunicera för att säga att okej, okay, det är ungefär det här problemet. Hur ska vi hjälpa den här personen inom sjukvården som har ungefär det här problemet? Så det är ett sätt att ringa in, kan man säga, ett problemområde. Eller ett problem. Snarare att säga, ah, det är precis det där, det är precis det här som är orsaken. För vet vi exakt orsaken och exakt symptomen, då kan vi lättare förutsäga hur lång tid det tar. Men när det är så här, ah, det här är ungefär det här, som kan bero på väldigt massa olika saker som har skett under lång tid. Då ska vi inte heller tro att vi kan vara exakta i hur lång tid det kommer kunna ta. Däremot kan man säga att på gruppnivå så ser vi att väldigt många rapporterar att de har symptom många år efter. Men det finns även där en individuell variation, och det kan variera hur mycket. Vissa kanske har lika mycket, andra har lite grann, känns det besvärande men lever ett jättebra liv. Vissa kan, jag har haft klienter som säger så här, ja, jag är mer stresskänslig, blir lättare trött, men jag lever ett liv med större livskvalitet, jag har ett bättre liv idag till exempel.
Mm.
Så att variation, så det tänker jag ibland kanske kan vara bra att kommunicera, så att man inte tänker så här, har du också utmattningssyndrom, då har vi precis samma sak. Visst, vi kan ha saker vi känner igen oss i. Och det kan vara skönt att känna igen sig för att man inte ska känna sig helt ensam. Det är en viktig funktion i det. Känna igen sig och känna samhörighet, det är viktigt. Det är en av de viktigaste sakerna med gruppbehandling, skulle jag vilja säga. Många,
ja, det är
rapporterar. Mm. Men vi behöver också se att det finns en variation. Se vad är specifikt för mig och vad särskiljer det här från hur det är till exempel för kanske andra personer.
Men om vi backar bara bandet till det här med prestationsångest eller prestation, och du pratar kring det här med perfektion, och jag kan tro att det är många som lyssnar på podden som har just det, alltså höga prestationskrav och perfektion. Vad om det är någon som kommer till dig och har de dragen, vad tittar ni på då, eller vad hjälper du den personen med då?
Men en sak är att jag skulle säga någonting om både prestation och någonting om återhämtning då.
Mm.
Och en aspekt är naturligtvis att titta på om du är väldigt prestationsinriktad, hur är du på att få till återhämtningen? För det kan ju vara någon som är väldigt prestationsinriktad och sköter återhämtning på ett jättebra sätt. Om vi tar elitidrottare till exempel, de skulle ju aldrig nå eliten, högsta eliten i alla fall, om de inte skötte återhämtningen. Så de behöver ju vara bra både på att prestera, träna och att återhämta sig. Så det behöver ju inte vara så att det var prestationsriktat så slarvar man med återhämtningen. Så att utröna det och se, hur ser det ut? Vad gör du? Hur ofta gör du det? På vilket sätt gör du det? Funkar det för dig? När du har återhämtat dig, känner du att krafterna är tillbaka och så vidare? Vilka svårigheter har du att återhämta dig? Är det till exempel att man har ett mönster som vissa har, att först ska jag prestera klart allting, sen när allt är klart, då ska jag återhämta mig. Och det är klart, på tal om vad är balans, det är klart att det är underbart, skönt. Vem är inte balans om man känner sig, jag har gjort hela min att göra-lista, den är bara avcheckad, check, 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 check. Det är klart det är lätt och skönt att återhämta sig då. Men om man är prestationsinriktad så har man då lister som aldrig kommer bli helt färdiga. Och då kan man behöva återhämta sig även om inte det där är klart. Så att utreda återhämtningsdelen. Utreda om personen, vad personen har för syn på återhämtning, vanor av återhämtning, och ibland kunna komma fram till att det behövs nästan det man kallar för KBT för en exponeringsbehandling. Det vill säga, här har vi en person som inte bara återhämtar sig lite dåligt utan faktiskt har ett undvikande av att återhämta sig. Som känner obehag att varva ner. Som blir rädd att stanna upp.
Precis.
Som avskyr avslappning. Som bara återhämtar sig genom hård motion.
Ja, precis. Det är
och då räcker det verkligen inte med allmänna råd. För det är viktigt att tänka på lite koll på. För då kan man behöva, ungefär som om någon är rädd för ormar, så behöver man verkligen nära stöd för att klara av att närma sig ett liv som innebär också att emellanåt varva ner, ta det lugnt och möta det som kommer då. En del kan ju vara helt enkelt känner att då mår jag dåligt och det är läskigt och då fortsätter jag uppvarva. Vissa kan ju vara specifikt att då känner jag mig trött. Jag hatar att vara trött. För vissa har ju också en... Vissa prestationsrika människor har ju en väldigt negativ, vad ska man säga, värdering av trötthet. Negativ relation till trötthet skulle man kunna säga. Och då kan man behöva jobba med det av att liksom bli vän med trötthet. Och trötthet, liksom, ja, det är en naturlig del och det fyller sina funktioner att vara trött och så vidare. Bli kompis med tröttheten och våga ha lite kontakt med tröttheten. Så det är den ena sidan där med återhämtning. Jättebra. Sen med prestation så kör inte jag med det sättet som jag vet att många gör. Så allmänt råda om att prestera inte, ta det lugnt och så vidare. Utan jag vill gärna bekräfta att prestation är betydelsefullt för att lyckas med saker och ting, för att kunna känna sig stolt och så vidare.
Ja.
Men att titta på vad fyller det för funktion för dig. De flesta gånger du är inne i prestation, vad fyller det funktion? Är det för att du märker att du gör bra saker? Är det för att du får en skön känsla av stolthet? Då är det bra indikationer. Så, ja, men det låter ju bra. Du åstadkommer det här. Du klarar av den här utbildningen. Du gjorde det här som bidrog till att människor blev hjälpta. Vad det är för någonting. Du har lyckats leva ett liv som är i linje med det sätt du liksom vill leva. Ja, jättebra. Men skulle jag märka att det mer är styrt av oro och rädsla att ja, men jag gör det här för att jag hatar att bli kritiserad. Så jag ser till att göra det här för att inte min chef ska kritisera mig. Eller för att någon ska tycka att jag är lat. Eller för att tycka att jag inte gör mitt jobb.
Gud vad bra grejer du säger.
Eller för att känna att jag är en dålig människa. Så att är det sån motivation som rör oro och rädsla, då skulle jag inte säga så här, ah, vad bra, fortsätt med det, utan då är det ungefär som oro för att varva ner. Ja, då behöver vi nog kanske närma oss det här, för om du presterar för att inte bli kritiserad, då kommer du förmodligen inte efter den prestationen känna så här, åh, vad skönt det känns, vad stolt jag är. Nu kan jag återhämta mig och bara glädjas åt det jag gjorde. Utan då kommer du förmodligen grubbla. Tänka så här, gjorde jag tillräckligt? Kanske har jag ändå märkt att jag inte gjorde tillräckligt. Då kommer man ändå inte i kontakt med någonting som har ett positivt värde i livet. Utan det är egentligen bara en liten orosreglering. Som gör att oron går ner, men den kommer ändå leva kvar. Så då kommer jag delvis inte få till återhämtning efteråt. För det kommer bli grubbel. Och funderingar efteråt, eller risk för det i alla fall. Och det andra är att jag har inte åstadkommit någonting i livet. För jag menar, har liv med livskvalitet. Det kännetecknas ju inte av att dagligen kämpa med att försöka dämpa ner sin oro. Utan att känna sig stolt och nöjd och göra bra saker. Så,
ja.
Ja, så att jag skulle titta på prestation i termer av frekvens. Så att jag också får pauser därifrån. Men jag skulle också titta på prestationen i sig och se vad är det för någonting som
ligger
motiverar
bakom
dig. Ja,
Kan du märka, nu ska vi snart avrunda här. Jag skulle kunna prata länge och länge. Jag har många mer frågor egentligen. Men, märker du att det finns många som presterar för någon annans skull? Alltså det var ju lite det vad du var inne på. Men jag kan märka de jag träffar presterar för att de är uppväxta med det kanske. Med en person i familjen som har varit väldigt presterande och därmed så härmar de liksom det beteendet eller känner att de också måste det på grund av den här personen.
Mm.
Inte för att det kommer inifrån att de så gärna vill prestera, de så gärna vill vara den här högpresterande personen utan...
Mm.
Har du sett det någon gång?
Ja, alltså delvis så tänker jag så här att vår motivation alltid är en interaktion mellan vad vi har varit liksom utifrån kommande saker och inifrån kommande saker. Och att en sån typ av prestation handlar delvis om vad jag har tagit del av utifrån, till exempel vad andra har, om vi talar i ett psykologspråk här, vad andra har varit modeller för, att de... Vi härmar ju varandra och tar efter andra människor i norm, vi känner av normer och så vidare. Och vi ser hur andra människor gör. Andra människor utgör modeller för hur vi ska bete oss. Och sen gör vi på samma liknande sätt för att uppnå lite liknande sak. Och att inte sticka ut och riskera. Så det är också för oss själva, för att vad händer om jag inte gör det här då? Om jag inte gör som de andra gjorde. Generellt skulle jag säga att göra annorlunda än vad andra människor har gjort som vi bedömer som viktiga personer eller personer som finns anledning att följa.
Mm.
För det är inte så att vi tar efter alla människor. Vi tar ju efter människor som vi bedömer är värda liksom att härma.
Ja, precis.
Ja, och då är det, jag menar, föräldrar till exempel, kompisar och lärare man kanske har haft på en utbildning och så vidare.
Ja.
Och så tar vi efter för att vi antar att det här är bra. Och generellt sett så är det en bra strategi i livet att ta efter människor som verkar vara vettiga och bra människor. För det vägleder oss. Men ibland, priset det har, det är om vi gör det på ett sätt som inte funkar. Vi kanske tar efter på ett sätt vi presterar, men den andra personen kanske återhämtar på ett sätt som inte vi ser. Då tar vi inte efter det, för återhämtning sker ju ibland i ensamhet också. Vi ser ju personer mer i prestationssituationer än när människor ligger och pillar naveln hemma. Det ser vi inte.
Nej, precis.
Så det blir mindre härmningsmöjligheter av sånt beteende. Så ja, jag tänker att det är utifrån och inifrån.
Mm.
Men man kan ändå diskutera det här med inifrån. Att så här, ja, men om vi skulle stanna upp ett tag och titta på hur du beter dig och reflektera kring. Du har tagit efter många. Det är på många sätt bra här i livet. Det är ofta bra att man liksom bekräftar att generellt sett bra strategi att ta efter. Men vi verkar också märka att det är delar av det här beteendet som kostar väldigt mycket. För att du gör det här väldigt, väldigt, presterar väldigt mycket och du tillåter andra att vila. För att du var med om det och du har lärt dig att det är så här man ska göra. Helt normalt, det är så vi människor liksom lär oss, vi andra människor. Men om vi stannar upp ett tag. Hur skulle du verkligen vilja leva livet? Alltså hur... Prata om egna värderingar. Att om vi ser chansen här nu, att det finns chans att göra en liten revidering i kursen här. Du behöver inte gå åt samma håll för att du har haft den kursen tidigare. Du kanske kan navigera om lite grann. Om du vill. Och då kan ju människor, om man får... Och det är det, tänker jag, som ibland kan hända när människor blir drabbade av utmattning. Och som ofta innebär livskris. Det är att det blir ett läge att stanna upp och inte bara kämpa. Och se hur jag har levt livet. Vad var det bästa med det? Vad var det sämsta med det? Ska jag göra någon form av revidering? Ja, jag vill göra det och det och det. De här prestationerna vill jag ha kvar. Men de här vill inte jag fortsätta med. De har kostat mer än de har smakat.
Det är bra. Tack Niklas för den här. Alltså, ja, väldigt intressant. Du kan nog få komma tillbaka.
Ja, om du har tid. Tack.
Vi har mer att prata om.
Ja, det har vi.
Känner jag.
Ja,
verkligen intressant.
Bra men frågor, tänker... Karin. Jättebra, intressanta frågor. Ja, du ställer korta frågor och jag ger långa svar för att få så mycket tankar.
Ja, det är bra. Det är så det ska vara. Ja. Men jag tänker, du har ju ett Instagram-konto. Vad heter det om de vill följa dig där och fortsätta få din... Ja,
stressforskare understreck Niklas Almén.
Ja.
Niklas med C bara. Ja. Så där kan man få lite kontinuerlig input när det gäller psykologi psykologi, fokus mot stresshantering och återhämtning.
Ja, och du är ganska aktiv tycker jag.
Ja, jag är hyggligt aktiv. Jag försöker hålla en hygglig frekvens med i alla fall ett antal inlägg i veckan. Får se hur det blir framöver. Men det är min ambition att det ska vara ge lite input till de som är intresserade. För att en beteendeförändring kan behöva lite input då och då. För att få lite påminnelse, exakt, lite ny inspiration och så vidare.
Verkligen. Du kanske vill berätta om din bok lite kort. Det har vi inte...
Ja, det kan jag göra. Det kan jag säga också. Jag har skrivit en bok för några år sedan som heter Stress och utmattningsproblem, kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Den kan jag rekommendera för människor som vill ha mycket uppslag kring stress generellt. Om man är särskilt intresserad av återhämtning, då vill jag rekommendera den senaste boken som jag kommer ut med i år. Och det var den du menar då, antar jag, som heter Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press. Den handlar bara om återhämtning. Medan den andra boken, den handlar om återhämtning och mycket mer. Så den här är fördjupad mot återhämtning. Del 1, det är en allmän del där jag går igenom, jag beskriver saker som i forskning har visat sig viktiga för återhämtning. Och då har jag valt ut det som jag bedömer det går att göra praktik av. Så det man kan göra praktik av och det finns ett vetenskapligt stöd för, det beskriver jag på vad jag tycker i alla fall på ett lättbegripligt sätt så att det ska funka för människor som är stressade. För är man stressad så orkar man inte läsa för komplicerade texter om ett område man är inte riktigt van vid.
Nej.
Så jag försöker hålla mig kortfattat och förståeligt med exempel. Och sen så uppmuntrar jag till att göra praktik utan att det är för krävande. Utan liksom på ett enkelt sätt komma igång och göra någonting som är kopplat till det här. Det är del 1. Del 2, det är till om man verkligen vill satsa på en förändring. Och jobba systematiskt. Då är det ett 8-stegsprogram som man kan göra helt ensam. Men man kan också ta med sig boken till sin primärvård och säga så här. Kan jag få hjälp av någon psykolog eller någon annan person som är duktig på stress? Som kan vara min handledare eller coach för att stötta mig i den här processen. Om man känner att jag skulle behöva stöd. Så jag tänker att man ska kunna använda boken oavsett om det är så att man vill ha lite stöd och få lite idéer och använda det spontant eller om man vill jobba så här steg för steg. För där har ju människor verkligen olika preferenser för hur man
jobbar med förändring. Toppen. Ja. Ja, men tack snälla för din tid och din kunskap och tack för att du sprider din kunskap och forskning och allting i kombination.
Tack Caroline och tack för inbjudan och intresset och samtalet.
Tack till alla er som lyssnar och jätteviktigt att du går in och lämnar en recension för podden vill ju bli större så gå in och lämna en recension och på din podcast-app. Och då blir jag dig evigt tacksam. Så gör gärna det. Och ha en underbar dag.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.